Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 57 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en superspännande person, nämligen ingen mindre än PR-geniet och Sveriges största festfixare, Mikael Bindefeld. Vi pratar om hur man blir duktig på PR, hans uppväxt i den judiska familjen, hans snattande av tulpaner, men även hans stiftelse och den berörande upplevelsen när han besökte alla förintelselägren där miljontals människor gasades ihjäl. Vi pratar även om hans inställning till alkohol och varför han är en nykterist, fast han rör sig bland de största kändisarna och festerna över hela världen. Låt mig presentera ett spännande och gripande avsnitt med entreprenören, festfixaren och investeraren Mikael Bindefeld.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, Mikael Bindefeld.
Tack så hemskt mycket.
Riktigt, riktigt roligt att ha dig här.
Tack, skönt att få vara här.
Du är en sån här person som man har följt på avstånd hela tiden. Du har varit lite överallt, känns det som, men ändå väldigt hemlig.
Tycker du? Ja, överallt kan jag känna er. Hemlig vet jag inte, men jag har ju liksom varit på så många olika arenor under åren, så att jag förstår att folk tycker att jag kanske har haft en hattig karriär kanske. Om det var det du tänkte på.
Hur mår du nu då?
Ja, ganska bra. Lite halvsträv i halsen, men det är okej. Det är fredag, så jag ska sova bort det, tänkte jag.
Ja.
Har du varit ute någonting eller har du haft på dig för liten jacka?
Nej, inget det där. Jag är en sån där som gillar att klä på mig ganska ordentligt. Jag har alltid massa med kläder och extra och hatar att frysa. Jag fryser jämt.
Ja. Jag vet att du har ett stort intresse också för din trädgård.
Mm. Det börjar ju precis komma igång här nu på vårkanten så att jag... Man känner ju liksom hela kroppen hur det, kroppen längtar ut till naturen och till min trädgård och till växthuset och sådär. Men jag har börjat redan här mitten av februari brukar jag börja sätta frön och så det som sedermera ska in i växthuset, alltså tomater, chili, gurka, vattenmelon, ja, aubergine, alla möjliga saker som ska bo där under sommaren sen.
Visst har du också lite tvångstankar att du alltid måste sno pelargonier också?
Alltså jag vet inte hur det där började, men alltså pelargoner är väldigt lätta att ha att göra med och det är väldigt lätt att ta skott från pelargoner. Man snittar av ett skott från en pelargon och så kan man i princip stoppa ner den i lite fuktig jord och efter någon vecka så börjar den rota sig relativt enkelt. Och det gör ju att det är väldigt roligt att plocka med sig skott när man är ute och reser världen runt sådär, för att pelargoner finns nästan överallt. Så att pelargonerna blir också ett sätt för mig att memorera de här resorna som jag har gjort. Jag kommer ihåg var alla de här skotten har kommit ifrån och under vilka omständigheter jag snattade dem. Så att jag har en ganska rejäl samling. Jag skulle säga att det är kanske uppåt 100 olika pelargoner.
Är det sant? Över 100 stycken från överallt över hela världen?
Ja, en del har jag köpt liksom på postorder från England, från någon leverantör. En del har jag köpt här hemma, en del har jag snott, en del har jag fått.
Är det någon som har sett att du har snott en pelargon och undrar vad du håller på med?
Det är jag övertygad att de har, men det är ingen som har hoppat på mig och frågat vad helvete håller du på med. Men däremot så har jag liksom sett restauranggäster och så undrar vad jag håller på med när jag står och liksom skär i restaurangernas växter och sådär. Men ja, det, folk har olika intressen och besatta av olika saker. Jag tycker man kan vara beroende av betydligt värre saker än just pelargoner.
Ja. Har du några andra liksom tvångstankar? Jag exempelvis har att jag jobbar ju med att jag verkligen ska försöka få bort de tvångstankar som inte är nödvändiga för mitt liv. Mm. Men en sak som jag har är att när jag alltid går på så här gatstenar så måste jag försöka att inte gå på sträckan. Och sen så självklart avbrunnar och sånt, det går jag inte på.
Brunnar har jag också.
Ja.
Och det är väldigt jobbigt när man är i New York till exempel och hoppar mellan alla tunnelbanor.
Är det alla typer av brunnar? För att jag har bara avbrunnar.
Nej, som jag gillar inte några brunnar.
Nej,
men skämt åsido, sen har jag också jag är rätt orädd av mig faktiskt, tror jag. Jag är inte så rädd för farliga saker. Däremot jag har en otrolig höjdskräck. Det är väl det jag lider av. Så att det kan jag väl liksom få riktiga tvångstankar över.
Är det att du känner att du vill hoppa då alltid? Eller att du känner så
här? Nej, jag känner nog mer att jag ska dö helt enkelt.
Okay.
Jag vill absolut inte hoppa.
Ja. Hur ser dina morgonrutiner ut?
Ganska inrutade. Äter i princip samma sak varje morgon. Läser tidningarna i en speciell ordning. Och jag gör allting på ett visst sätt liksom. Inte med tvångstankar dock, utan mer att det har blivit en morgon. Jag tror att de flesta människor har en ganska tydlig morgonrutin sådär för att man ska slippa lägga tid och energi på att tänka igenom vad man ska göra och inte göra.
Jag får lite känsla om att du är en ganska så här hälsomänniska också. Det är trädgård och du är nykterist.
Mm.
Så vad består din frukost av?
Nej, men jag har ju sedan ett flertal år tillbaka dragit ner på eller helt uteslutit kolhydrater i min kost. Så att jag äter sådana här kisella eller keso eller vad heter det, sån här kvarg heter det. Kvarg, mycket färska bär och sen så äter jag en sån här specialmüsli utan kolhydrater som Katrin Zytomierska har ett eget märke som jag tycker är jättebra. Så
ja, men det är bra.
Äter hennes müsli och hennes knäckebröd.
Den är god.
Mm, skitbra. Och sen så gosar jag med mina katter en hel del på morgonen. De är väldigt kelsjuka just på morgonen. Och sen så tar jag hand om mitt Instagram oftast på morgonen. Och sen åker jag till jobbet.
Mm. Ja, men det är en härlig rutin.
Mm.
Hur många tidningar plöjer du igen då?
Tre.
Vilka är det?
Och allt i samma ordning. D-I-D en svenskan.
Okej. Okay. Mm. Du började din karriär som frisör och blev sen, jag skulle säga, Sveriges genom tiderna största eventfixare. Du har gjort saker med det största i Sverige, men också av väldigt många av världens största artister och idrottsstjärnor, filmstjärnor och allt sånt där, som exempelvis Clint Eastwood och Ann Nicole Smith och massa fler. Sen är du involverad i välgörenhet också med en egen stiftelse. Vad mycket saker du har gjort och vad...
Lite olika böcker har jag gjort.
Ja.
Och tv-program har jag gjort.
TV-program också, precis. Ja.
Nej, jag känner mig väldigt glad och lycklig och stolt över att jag har fått prova på olika saker. Det är ju få förunnat, så att... Man vet ju inte riktigt vad man går för förrän man har testat. Jag har verkligen haft möjligheten att testa olika saker och använda min plattform eller mitt varumärke eller mig själv som person och försöka se vad jag har för typ av begåvning i mig och hur man kan förädla det liksom och göra bra saker.
Mm. Det känns ju verkligen som att Bindefeld har blivit varit väldigt länge också ett riktigt exklusivt varumärke som du verkligen har byggt upp. Och en sak som jag tänkte på då är ju att du vet ju otroligt mycket om mycket av Sveriges kändiselit, men även också världens kändiselit. Hur är det att sitta på så mycket saker som man kanske inte ens kan dela med sig med sina bästa vänner, för man måste ha den här professionaliteten som ändå gjort att du ändå blivit så pass stor som den där.
Vet du vad svaret på det är? Det är så himla enkelt, så att ju äldre man blir, desto lättare försvinner saker. Man liksom hör hemligheter och så går det in i ena örat och sen så försvinner det ut genom andra liksom. Så att jag tror att är det saker som i förtroende så har, så antingen, det är en kombination att jag dels glömmer och dels att jag är en jäkel på att behålla hemligheter liksom. Och det tror jag är en av förutsättningarna och kanske en av förutsättningarna för att jag ska ha lyckats med det jag gör och ha åtnjutit en viss respekt hos människor. Det är väl just att man känner att man kan lita på mig.
Ja, för det är ju en väldigt stor del i liksom allt du byggt upp, det här förtroendet mellan människor hela tiden.
Nej, men det är klart att jag hoppas att folk känner ett förtroende, att man kan anförtro sig till mig och att det stannar där.
Mm. Men berätta de tre största grejerna som har hänt som du kan, som folk har verkligen sagt du ska anförtro dig.
Tre största saker som folk har sagt till mig som jag inte får berätta för någon.
Exakt.
Och det ska jag berätta här och nu.
Exakt. Jag lovar att inte säga till någon.
Nej, men det är klart att det inte går. Nej, men jag är otroligt liksom lojal. Jag tror att det gäller både stort och smått, inte bara hemlighet. Utan jag tror att jag är en lojal som vän. Och jag är dedikerad liksom vänner oavsett om det är... vilken typ av vänner det är, om det är kända eller okända, så de som jag har haft som vänner länge, de har jag varit väldigt lojal med och har samma vänner nu som jag hade för kanske 20-30 år sedan. Vi är fortfarande liksom ett killgäng som hänger ihop från Göteborgstiden när jag var 12 år gammal och som är mina närmaste kompisar, så att jag har liksom ganska tajt krets sådär.
Hur skulle du säga att din barndom var, för du är uppväxt i Göteborg?
Trygg. Blev väl itutad som barn redan att jag var någon slags underbarn. Jag fick alltid höra mina föräldrar och min morfar kallade alltid mig för herr professorn. Jag var lillgammal, jag var säkert odräglig, jag var hyfsat allmänbildad och läste väldigt mycket. Och fick liksom tidigt höra att jag var, ja, sådär, väl första barnet. Jag fick väl alltid höra att jag var fantastiskt och trodde på det ända tills jag kanske började i tredje klass och började förstå att nej, men jag måste också precis som alla andra liksom plugga och ta med mig böcker från skolan och sådär. Det var ett uppvaknande där när jag började tredje och fjärde klass och insåg att jag inte var något underbarn utan att jag liksom fick kämpa mig till allting precis som alla andra.
Clinchade du någonting med dina vänner om du hade den inställningen att du är liksom superhero?
Nej, det tror jag inte att jag clinchar inte på grund av det. Men däremot så kan jag tänka mig att just det här lillgamla och lite besserwissriga draget som jag hade och säkerligen delvis fortfarande har retat säkert ihjäl folk. Alltså jag har ju ett behov av att alltid kunna och veta mest och bäst och gärna påpeka det också. Det är ju sjukt irriterande.
Men det hade du när du var liten också?
Ja, det tror jag.
Ja. Vad skulle det kunna vara för exempel då? Skulle det kunna vara att ni, jag vet inte, spela fotboll och du ska bestämma hela laget?
Just fotboll var inte min grej, men
simma kanske.
Andra saker liksom, behov av att liksom vara bäst, veta mest och kunna mest.
Blir du mobbad när du var liten?
Nej, inte mobbad direkt, men jag hade väl liksom mer tjejpolare och var kanske så här klassiskt den som blev vald sist i brännbollen. Så här, jag var inte någon boll, hade inget utpräglat bollsin, utan jag var bra på andra saker. Men mobbad var jag inte.
Hur var du uppväxt i en judisk familj då, till skillnad från dina vänner som säkerligen många var svenska?
Alltså vi var ju väldigt svenska också, men precis som alla andra, men vi har ju också en väldigt, eller hade en väldigt stark judisk identitet i min familj, och den har jag ju också kvar i mitt hjärta på något sätt, så att vi levde ju ett judiskt liv, men också ett väldigt vanligt svenskt. Jag skulle säga att mina föräldrar hade väl, om inte uteslutande, så i alla fall nästintill ett judiskt umgänge. Och jag hade en hel del judiska kompisar och vi firade nästan alla de stora judiska högtiderna och sådär.
Ja, ni firade ju deras jula. Det heter Chanukka, va?
Chanukka,
precis. Chanukka.
Ja, absolut. Bra liksom, tyckte... Jag kommer så väl ihåg det där, för att alla mina killkompisar tyckte att det där med jul var en jävla dålig deal. Man får liksom julklappar en dag och sen är det slut. Och Chanukka firar man i 8 dagar. Och vi fick liksom presenter varenda dag i 8 dagar. I och för sig mer de första 2-3, men vi fick i alla fall 8 dagar. Så att det var väldigt många av mina kompisar när jag var barn, som kristna kompisar, som tyckte att det där med att vara jude, det var ju en jädra bra idé. Få julklappar 8 dagar.
Ja, jag hade faktiskt... några vänner där också, ja. Som hade det. Och sen så det var ju sådana saker som man kände bara att livet är väldigt orättvist. När det är så att någon får någonting och man själv inte får det. Och sen beror det på en kulturgrej då. Så att det var ju den sakerna som jag själv minns. När de kom till skolan och hade någon extra sån här minidisk. Och sen, varför du fyller år? Ja. Nej, men det är så.
Det är ju 50 dagen. Nej, men jag tror faktiskt, om vi skämt åsido, så tror jag också att det där med den där med de judiska traditionerna, jag tror faktiskt på, eller jag tror inte, jag är helt övertygad om att det är en del i den här tryggheten. Det ger liksom perspektiv, det ger förankring, det ger en kulturell, alltså man känner ett sammanhang på något sätt som väldigt många människor, det behöver inte vara religiöst, men jag känner att i dagens samhälle så är det många som inte har den kopplingen till någonting. Man känner sig ensam och man är liksom, man känner sig inte som del i ett sammanhang, och det kände jag väldigt, väldigt tydligt att jag var en del i någonting annat liksom. Inte religiöst, för jag skulle inte säga att min familj var religiös, utan det var mer liksom festerna och traditionerna och sådär. Men det ger en trygghet och en tydlig och väldigt viktig identitetskänsla som väldigt många unga människor inte har. Så det är jag väldigt glad och tacksam för jag tror att det har gett mig en trygghet på något sätt.
Ja. Och din pappa, var kom han ifrån?
Från början, han föddes i Tyskland men kom till Sverige när han var 1,5 år. Så att min farmor och farfar lämnade Tyskland 1932. Pappa hade fyllt, han skulle fylla 2 när de kom till Göteborg. Och redan då på tidigt 30-tal så kände ju min farmor och farfar att deras liv höll på att bli kraftigt förändrat och försämrat, och det kom nya lagar stup i kvarten om hur de skulle, alltså som begränsade deras liv och deras judiska identitet, och då valde de, min farfar hade arbetat väldigt mycket i Sverige, och på den tiden så fick man efter 7 års arbete i Sverige så blev man erbjuden svensk medborgarskap, så att han blev faktiskt erbjuden svensk medborgarskap och tog det, och då tog han sin son, min pappa, och min faster och sin fru, min farmor alltså, och så flyttade de till Göteborg. och lämnade två stora släkter bakom sig. Min farfar lämnade 9 syskon och föräldrar och en väldigt, väldigt stor judisk släkt. Av de sammanlagt 10 syskonen så var det alltså 3 som överlevde förintelsen. Alla kusiner och onklar och fastrar och farbröder och nästan alla i hela familjen utplånades förutom 3 syskon, varav min farfar då var en.
Jaha. Vet du, har du släktforskat någonting att hur det gick till just?
Nej, jag har inte.
Om du bara kom och hämtade dem eller hur det?
Nej, jag vet inte exakt för var och en, men nästan. Min pappa har ju släktforskat väldigt mycket, så att han vet ju när de blev deporterade och till vilket läger de blev deporterade. Exakt datum finns inte på alla när de blev tillfångatagna. Man vet när de blev deporterade, men inte exakt vilket datum de blev mördade, det vet man inte.
Hur var det på den? Jag är inte jätteinsatt i det, men jag vet att du är bland annat en stiftelse i de här biten också. Men var det så att det bara den tyska eller nazi-armén kom och bara hämtade, skjutsade in dem i bilar och bara, eller lastbilar eller vad det var, eller tåg, eller bara drog iväg? Var det på det sättet det fungerade då?
Alltså det var ju väldigt organiserat. Det var ju olika städer och olika sätt och system i olika länder. Men man hade ju ofta ett samarbete med. Man hade ju oftast lagt beslag på alla förteckningar över medlemmar i judiska församlingar och synagoger. Och så gick man efter de där medlemsförteckningarna och så besökte man olika stadsdelar och deporterade liksom människor allt eftersom. Just i Tyskland så sattes de ju oftast inte i getton som man gjorde i Polen och i andra länder. Då hade man först ihop folk i stora getton och låste in dem där, och sen så tog man ett par tusen varje dag och körde med tåg till Auschwitz. Så det var det fanns nog inte ett system för liksom hela förintelsen, utan det var nog olika.
Vilka läger har du besökt då?
Jag var i Polen för 10 år sedan med, det finns en förening som heter Svenska kommittén mot antisemitism som ordnar resor till några utav förintelselägren. Och då var jag där på en sån resa. Och ja, men det var ju naturligtvis, det är klart att det var en otroligt chockerande upplevelse, men också kanske en av de viktigaste resorna jag har gjort. Jag är ju liksom en hyfsat erfaren resenär, men det, jag skulle nog säga att det där är den viktigaste resan jag har gjort på många olika sätt. Det blir en resa på olika plan liksom. Men en resa som jag känner att oavsett vad man har för bakgrund och för tillhörighet och vilka, om man tillhör en minoritet eller en majoritet, så är det väldigt viktigt att man ser det där. Och att man berättar för sina barn och för nästa generation. Vi lever ju en tid också när det är bara 71 år sedan Auschwitz befriades, så trots det så finns det ju då de så kallade förintelseförnekarna, alltså revisionisterna, de som antingen hävdar att det inte har hänt alls eller att hela förintelsen är liksom kraftigt och gravt överdrivet. Och då är det väldigt, väldigt viktigt att se det där. Så att jag har varit i Bergen-Belsen, jag har varit i Auschwitz, jag har varit i Treblinka, jag har varit i Sobibor, jag har varit i Białystok och lite olika sådär.
Vilken var emotionellt tuffast att vara i då? Har de lägren har besökt?
Alltså Treblinka är ju har ju en alldeles egen position på något sätt bland alla de här lägren, för att det var ett utpräglat dödsläger. Det fanns ju inte ens några baracker där, utan där var ju bara ett dödsläger. Så att på 13, jag tror att jag har rätt när jag säger att det där läget var i funktion under 13 månader. Och under de 13 månaderna så gasade man och brände nästan lite drygt 1 miljon människor. Alltså en svensk liten småstad varje dag i 13 månader. Och det finns ingenting kvar där. Det är mitt ute i skogen, det är järnvägsspår som slutar mitt ute i skogen. Och så är det ett stort minnesmonument, men det är en man känner det liksom. När man är där. Det är väldigt, väldigt stark.
Nej, men det är helt riktigt. Jag hörde där någonting om också att det var, man hade satt igång någonting att man har 1,5 timme på sig från att de här tågen ska anlända till att de här tåglasterna ska vara
tömda och
döda liksom. Ja. allt sånt där. Eller ska vara i massgraven från att tågen anländer till att alla ska vara i massgraven på en och en halv timme. Så det verkar vara en helt sjuk fabrik liksom.
Så är det.
Ja, det är hemska grejer.
Ja, men också väldigt, väldigt viktigt. Oavsett återigen då vad man har för identitet eller tillhörighet, så är det väldigt viktigt att de här berättelserna berättas vidare. Och att man förhoppningsvis, att mänskligheten tar någon typ av lärdom av det som har hänt. Och att man ser upp liksom i samhället för tendenser som antingen det rör oss judar eller romer eller muslimer eller hbtq-rörelser, vem det nu än kan vara. Så att man känner att vi är värnar och är rädda om de minoriteterna som vi har här i Europa.
Ja. Du hade din fantastiska, fina, älskade barndom. Hur förvaltade du den?
Jag var liksom en sån där barn som erbjöds en mängd olika fritidssysselsättningar. Jag spelade gitarr, jag spelade piano, jag spelade blockflöjt, jag var med i frimärksklubbar och samlade frimärken, jag var med i scouterna, jag sjöng i kör.
Ja, jag kan tänka mig att du är ganska bra på att sjunga. För man,
jag har absolut ingen som helst sångröst.
Du har ju en lite sån här skön, sexig viskröst tänkte jag säga. Men den borde ju kunna trycka upp lite decibel på bra toner.
Det jag önskar så att jag hade haft någon typ av sång eller musikalisk begåvning. Det har jag tyvärr inte. Nej, så det blev ingenting av någon av dem där. Men det var ju ändå härligt ändå att mina föräldrar liksom erbjöd mig alla de där sakerna. Och jag tycker det är bra att barn får liksom nosa på olika saker och erbjudas möjligheter att se eventuellt vad man har för typ av begåvning. Jag hade bevisligen inte ingen begåvning på någon av de här områdena, för jag blev ingen varken pianist eller gitarrspelare eller sångare sådär, men jag har i alla fall testat på allt det där.
Det är fantastiskt.
Men jag hade ett hyfsat bra läshuvud. Jag var relativt odisciplinerad med vissa ämnen, men jag hade liksom lätt att memorera saker. Och varandes då äldsta sonen i en relativt liksom ordinär svensk judisk medelklassfamilj, så är det liksom så att blir man inte, eller har man inte begåvning nog att, eller betyg nog att bli läkare, så blir man väl åtminstone advokat. Så det var det outtalade målet, det var liksom redan klart.
Jag skulle vara läkare om inte det.
Och funkar inte det, så får du liksom åtminstone bli advokat, ja. Man skaffar sin akademisk utbildning i alla fall.
Och det blev du ju inte, det kan man ju sammanfatta
det
allvar.
Nej, det blev jag inte. Jag var väldigt nära i och sig. Jag kom in på juridiken i Uppsala och bestämde väl liksom 3-4 månader innan jag skulle flytta till Uppsala att nej, det här går inte. Jag måste få göra min egen grej. Och då kom jag hem och så berättade för mamma och pappa att nu har jag bestämt mig, nu ska jag bli frisör.
Det är ganska stor skillnad faktiskt.
Det var inte några roliga veckor där. Nej, men jag tror min pappa var alltså genuint förtvivlad faktiskt. Och jag hade bestämt mig, jag hade liksom åkt på klippa polare hemma i badrummet sådär, så att de visste att jag tyckte att det var kul, och både tjej- och killpolare var där hemma jämt och klippte håret och sådär. Nej, men jag var väldigt såhär bestämd. Det blir inget med det där med Uppsala. Så att då började jag som schamponeringsbiträde, hette det faktiskt på tiden. Alltså assistent.
Du ska bli läkare, advokat.
Nej.
Jag har nu tagit jobb som schamponeringsbiträde.
Man ska inte ringakta det faktiskt, för att så började Greta Garbo också sin karriär.
Nej, det säger jag inte något om, men det är en viss skillnad från...
Absolut. Det tyckte nog mina föräldrar också. Men jag hade bestämt mig för det. Och det var mitt sätt att... det var dels en frigörelseprocess, att viktig och för min identitet att våga göra någonting som jag själv ville, och dels var det också ett sätt att få utlopp för att en väldigt kreativ ådra som jag har i mig. Jag har ju liksom ett starkt bildtänk och en kreativitet i mig, men som inte passar liksom med papper och penna. Jag kunde inte måla, jag kunde inte teckna, jag kunde inte sjunga, jag kunde inte spela piano. Och det blev liksom en otrolig irritation. Så att det där med håret på något sätt, det blev ändå att jag kom in i en värld där jag fick utlopp för kreativitet.
Ja, och då gick du som lärling också i Göteborg?
Det är fortfarande ett gesällyrke, så att då gick jag som frisörlärling på Göteborgs då finaste och tjusigaste salong. Och med tiden så blev jag väl, ja, får man säga det själv, så blev jag faktiskt jädrigt duktig frisör. Jag fick det finaste betyget som någon hade fått någon gång när jag tog så här gesällbrev. Och jag blev också ansvarig chef för en salong där, och mina föräldrar var otroligt stolta över mig. Så att jag ska ändå ge dem credit och säga att när de väl hade sett att det här var det jag ville göra och att jag gjorde det jädrigt bra och att jag fick liksom betyg, siffror, då kunde de också relatera till det och säga, ja, men han har nog valt rätt och det här är hans grej. Så att de var väldigt, väldigt stolta över mig.
Roligt.
Mm.
Och då blev du en kändisfrisör då, om man säger så?
Ja, jag var ganska ung när jag lämnade Göteborg. Då bodde jag i Amsterdam ett halvår. En av mina bästa kompisar bodde i Amsterdam och hon hjälpte mig, så jag fick jobb på någon salong där. Och så vantrivdes jag oerhört mycket i Amsterdam och ville bara flytta därifrån, och då flyttade jag till Stockholm 1984.
Varför vantrivdes du då?
Alltså jag hamnade på en väldigt tjusig salong, men chef, han som ägde och drev salongen och som var chef där, alltså jag hade ju ingen relation till droger och kunde inget och visste inget om droger och konsekvenserna av det, men jag förstod ju att det var något fel på den här killen som hade den här salongen, och förstod också genom de som jobbade efter ett tag att han hade grava kokainproblem, och jag kände mig otroligt liksom ensam, och alltså jag tyckte det var faktiskt hemskt. Och det var hemskt för flera perspektiv, därför att det var hemskt därför att jag var 24 kanske. Allting hade gått liksom väldigt, väldigt bra för mig jämt. Jag hade alltid bestämt mig för något, och så hade jag gjort det, och så hade jag lyckats med det, och så hade jag bestämt mig för nu skulle jag flytta utomlands, och det var en sån stor grej på den tiden. Och det var ett otroligt misslyckande liksom, och flytta hem svansen mellan benen och säga att nej, men det gick inte, det blev inget bra, jag trivdes inte med det här liksom. Så att det var ganska tufft att flytta hem. Jobbigare att flytta hem än att flytta dit.
Det var tufft att ta det där samtalet, kan jag tänka mig då, eller man ska informera någon eller?
Ja, och fast hade jag ju världens gulligaste föräldrar, och så min pappa, jag kommer ner och hade en släpvagn på bilen, och så kom han ner och så hämtade han mig och alla mina saker, och så åkte vi hem liksom med så, ja, gulliga föräldrar som stöttade mig då. Och då bestämde jag mig för att jag skulle försöka flytta till Stockholm, och då gjorde jag det.
Ja. Har du själv tagit några droger själv?
Jag har rökt gräs. Jag pluggade i USA när jag var 16-17 år. Det var ju väldigt, väldigt, väldigt vanligt där, kan man säga, på 70-talet. Det var min mattelärare för övrigt som det handhöll det till vår klass. Alltså så vanligt var det.
I USA?
Ja.
Aha, okej. Okay. Var i USA?
Springfield, Massachusetts.
Var ligger det någonstans då?
Springfield, Massachusetts.
Ja.
Nordöstra USA.
Ah, okej.
Okay. Ja. Okay. Alldeles på gränsen till Connecticut.
Okej. Okay. Mm. Okay.
Så där bodde jag och plugga ett år.
Ja, ah, okej. Okay. Och då så tillhandahöll han olika diverse...
Nej, inte diverse. Det var nog bara det, tror jag. Nej, något
till,
annat.
Till skolklassen?
Ja, de som ville ha eller som ville köpa, absolut.
Ja, ah, okej. Okay. Okay. Ja, då ser man.
Så ser
man.
Det ut.
Ja.
I övrigt så är jag ju inte liksom någon... alltså jag är liksom inte född med någon berusningslängtan, snarare tvärtom. Jag gillar liksom inte att tappa kontrollen och har liksom svårt att njuta av det någon gång. Jag var ju på Bali någon gång på tidigt 80-tal också, och någon lurade i mig någon svamp någon svampomelett med inhemska svampar i, och det var typ det värsta jag har varit med om hela mitt liv, så att jag är inte gjord för det där riktigt, kan jag säga.
Hur var reaktionen då?
Ja, det var ju sådana magic mushrooms då, fick jag reda på efteråt. Reaktionen var att jag var oerhört sjuk och hallucinerade, och det var förfärligt i kanske 12 timmar? Ja.
Vad såg du för något då?
Maskar, alla möjliga konstiga saker. Ja. Jag är inte gjord för det, helt enkelt.
Nej. Jag har testat några blås gräs när jag var typ kanske 15-16. Ja.
När jag var också 16 också, precis.
Så, men sen så har inte jag... Nej, jag har inte kommit åt svamptricket. Men
håll dig undan kan jag säga.
Men jag är fascinerad, eller jag är så här, jag är inte lockad för jag kommer inte testa, men jag tycker att det är den här känslan när man sitter och ser någonting som man vet det här finns inte. Det är ingen rosa elefant. Nej. 4 meter bort. Det går inte att den flyger. Nej. Men ändå ser man.
Så var det med de där svamparna.
Det måste vara en helt sjuk känsla. Man måste känna att man inte har kontroll.
Men jag tror, alltså jag vet inte så mycket om det där, men jag kan tänka mig om det är så att man kan ändå koppla av och njuta av och tycka att det är häftigt att man ser flygande elefanter eller vad det nu är, eller maskar eller så, ja då kanske det är en tripp och jättehäftigt och fantasifullt och alla färger blir starka och sådär. Men jag vill ju vara som vanligt, jag tror bara att jag håller på att bli sjuk och att jag måste åka till ett sjukhus, jag befinner mig på någon ö och jag tänker hela tiden så här praktiskt, hur ska jag komma härifrån?
Jag måste ta en mask.
Ja. Nej, alltså det var inget bra.
Nej.
Nej.
Men då ser man. Mm. Men då flyttade du till Stockholm i alla fall.
Ja.
Och det var väl här började det på allvar för dig.
Mm. Och då kom jag ganska snabbt in liksom en värld av moderedaktörer och fotografer och modeller och framförallt mycket artister och popstjärnor och så här, som jag började klippa nästan så fort jag började här, så att det är basen och till mitt liksom kontaktnät skapades väl där helt, alltså oplanerat blev det så att jag hade liksom folk omkring mig som väldigt många var intresserade av det nätverket eller så.
Vad är det som gör att du är så duktig nätverkare? För det är ju mycket, eller det är väl en av dina absolut främsta styrkor. En av i alla fall.
Ja, det är väl en del av ens personlighet. Jag har lätt att prata med väldigt många, med olika typer av människor om relativt, alltså hyfsat brett sådär. Inte jätteduktig på någonting, men hyfsat intresserad och lite allmänbildad om lite av varje sådär. Så att jag fick ett ganska snabbt ett stort och brett kontaktnät, och det var väl egentligen det kontaktnätet som mina första uppdragsgivare var ute efter.
Ja. Mm. Alltså vet jag att du...
Förlåt att jag avbryter, men då var det så att det fanns ju inte, alltså ordet festfixare fanns ju inte. Det var ju liksom inte det sättet som jag gjorde på. Det var inte så att jag tänkte så här, jag ska göra som hon gör eller som han gör, eller jag hade sett någonting utomlands, utan... Det byggde ju väldigt mycket på hur jag var som person och mina tillgångar och mina tillkortakommanden var också det som präglade liksom både eventen och företaget kan man säga från början.
Var du nervös för ditt första event du?
Absolut. Och jag tror nästan att jag fortfarande är nervös och är väldigt rädd att behålla den där känslan, eftersom jag tror att den dagen man inte är, alltså nervös, man kan ju vara nervös på olika sätt, men den dagen man släpper det där helt, då har man också då går man in i liksom en comfort zone, så då kanske man släpper. Jag vill ju att man ska vara liksom på tå, man ska vara lite nervös jämt. Jag tror att man levererar bättre då.
Jag har ju haft något event själv när jag fyllt år. Födelsedagskalas måste jag säga så. Men det är ju extremt mycket att tänka på. Framförallt så kan man inte njuta av det själv, för att det enda jag tänker på det är hur alla andra har det, att de andra, att alla andra ska vara nöjda runt om.
Ja, men det är en bra grundinställning om man ska bli festarrangör, att tänka på liksom hur att sätta sig på andra sidan och tänka så här: om jag vore gäst här, hur skulle jag vilja att det var då? Det är så man måste göra.
Du har haft otroligt många bra events och fester. Är det några som du har känt så här: okej, den här kan jag gärna stryka, det här var... Vi har haft så otroligt många, så det måste ju finnas sådana också.
Ja, det kan ju säkert finnas sådana som jag kanske ångrar att det var ett uppdrag som inte skulle ha åtagit oss eller sådär, men jag skulle nog säga överlag att jag är väldigt stolt över det vi har gjort. Jag har hållit på i 27 år eller nästan mer kanske med event, så att det är klart att det har blivit otroligt många 100 event.
Ja, det är mycket som helst.
Mm.
Är det några du minns extra mycket då under de här snart 30 åren som gått?
Massor. Alltså jag tror att Ellegalans 19 gånger har vi haft förmånen att få ordna Ellegalan, som är...
Den är fin, den är väldigt exklusiv.
Ja, det är Sveriges tjusigaste och glammigaste och glittrigaste och mest omskrivna och omtalade gala. Och det har varit väldigt roligt att vara med på den resan och göra den från början. Men också liksom Dagens Industris Gasellengalan har vi gjort många, många, många gånger. Det var fantastiskt att göra Stockholms stads 750-årsjubileum i Stadshuset för många år sedan med hela kungafamiljen på plats, och en fantastisk underhållning, och det var fantastiskt att få vara delaktig i Dagens Nyheters 150-årsfirande. Så att det har varit några sådana där Sagan om ringen-premiärerna och sånt som folk fortfarande pratar om, och några utav Bond-premiärerna. Isabella Skorupko var Bondbrud och Pierce Brosnan var här, det var också en sån där milestone.
Blir du, kan du bli, eller några gånger du har blivit starstruck själv, att du bara oj, nu sitter lilla jag här med den här personen, eller?
Fick väldigt bra kontakt med, alltså de här internationella stjärnorna som har kommit in och kommit ut, där har ju inte jag gjort något bestående intryck, eller det blir inte heller någon bestående vänskapsrelation, förutom just John Warwick som var här någon gång, och vi höll kontakten i många, många år, och vi åkte körde runt henne i Stockholm, och vi var ute och fikade hos Christer Lindar någon vårdag hemma hos honom, och hon sitter där med så här myskläder och tofflor, alltså det är en relation som jag, en vänskapsrelation som jag tyckte var väldigt härlig under många år.
Mm. Jag vet att du tog hand också om Ann Nicole Smith någon gång. Den storyn tycker jag var rätt intressant också. Mm. Kan du berätta lite grann om den?
Hon var på besök och det var min idé att ta hit henne. Det var ju då TV1000 som fyllde 5 år, om jag inte missminner mig, och vi skulle göra något stort, och Jan Stenbeck tyckte att det där med Ann Nicole Smith var en jättebra idé, så att jag fick kontakt med någon typ av agent och fick henne att komma hit, och jag var ute och hämtade henne på Arlanda med någon bodyguard som hon hade med sig, någon stor indian som var typ 2,25 lång. Och väldigt gullig, väldigt blyg, väldigt, väldigt söt, helt osminkad och alltså nästan oigenkännlig. Den bilden av henne som man hade, det var ju liksom någon annan, det var en väldigt, väldigt söt tjej. Men hon blev också, vi hade otroligt kul, och sen så började hon dricka för mycket sprit, och när hon hade druckit mycket sprit så att hon hade blandat det med kanske några typer av tabletter eller värktabletter, jag vet inte riktigt, men hon blev i alla fall väldigt, väldigt konstig, kan jag säga. Så att utåt sett så höll vi fasaden och hon gjorde det hon skulle och sådär, men sent på natten så var det rätt trasigt, och man såg liksom en stor svärta i henne, och ja, rätt sorgligt faktiskt.
Mm. Jag vet att du löste en snygg grej där också med poliseskort från Grand Hotel för mig till cirkus.
Vilken koll du har. Jag hade en massa idéer för mig. Men jag ringde till polisen och sa att det var en av världens just nu mest bevakade filmstjärnor som var i stan. Jag kunde inte säga vem det var, men det fanns ett hot mot henne. Så att jag sa att vi behövde liksom hjälp för att komma till cirkus, ut från Grand Hotel till cirkus. Och då lyckades jag få polisen att ge henne blåljuseskort. Så när hon anlände till cirkus, då hade vi liksom två polisbilar framför oss, och hade hon en enorm stor, jättestor vit limousin, och sen så var det en blåljusblink bakom. Så det var ju maffigt jädra liksom.
Ja, det är bra, då blir det bra ingång på.
Entrén var ju liksom fantastisk. Och vi ägde liksom alla löpsedlar och mittuppslag, och vi hade kanske 10 fotografer och journalister som jagade hela, alltså var vi än tog oss runt i Stockholm, så var det var liksom helt galet faktiskt. Så att det fick ju önskad effekt, om man säger att en av idéerna från kundens sida var ju att vi skulle få stor medial uppmärksamhet runt 5-årsjubileet, och vi kan säga att det fick vi med råge.
Ja, verkligen. Ja, men jag tycker att det var en så här snygg grej att man bara så här, okej, kreativiteten var ju jag är liksom är världens bästa på det här. Vad gör jag? Nej, men nu ska vi place skort, och sen får man ta det här säljsamtalet och ringa med lite allvarligt ton och säga så här, okej.
Jag var väldigt orädd. Jag var kreativ och väldigt orädd så där. Och jag var inte etablerad på det sättet som jag är idag. Så att jag hade massa idéer och så tog tag i saker själv. Jag tror att jag hade en anställd eller kanske inte ens det, utan gjorde nästan allting själv.
Hur blir man duktig på PR då? Vad är det ni gör som gör att ni är så extremt duktiga på det?
Det är ju någonting som jag tror att jag har med mig från början, och det är ju ett brinnande intresse för journalistik. Jag ville egentligen bli journalist, men där kom jag inte in. Men ett intresse för media, att man har att man gillar att berätta saker och att man gillar när andra berättar saker, att man läser mycket och att man och det har jag liksom rent genetiskt i mig, tror jag. Så att ett intresse för det skrivna ordet, och för att då lär man sig också som PR-konsult, så lär man sig också liksom, om man tänker sig hur journalister tänker, så förstår man också hur man ska förpacka budskap för att göra dem mera attraktiva.
Ja, men det tycker jag är jättebra. Jag är själv jag är inte så involverad i PR som du är, men jag har gjort en del saker som har blivit väldigt bra, och varje gång jag hör av mig till en journalist om någonting, det kan vara att jag har gjort ett nytt bolag, det kan vara någonting som jag tycker så att nej, men det här är väldigt bra att det kommer ut, så jag är samma sak som du sa, att jag hoppar alltid på deras ståndpunkt. Om man skulle kolla, man tar någon av de stora nationella tidningarna som Aftonbladet, Expressen, vad är det de är intresserade av? Jo, de är intresserade av riksnyhet, någonting som man kan läsa i Skåne till Norrland, i Stockholm eller överallt som funkar. De vill inte höra att det i Stockholm har öppnat en pizzeria. Då vill du höra att det i sådana fall skulle kunna vara liksom Sveriges största hamburgare eller pizza. Alltså det måste ju vara någonting.
Att man förstår vad det är som gör en nyhet, och att man kan sätta, att man har förmågan att sätta sig på andra sidan luren, andra sidan bordet, och tänka så här: ja, men om jag satt som ansvarig för intake på den här tidningen eller på den här redaktionen, vad skulle jag vilja höra då? Eller vad behövs för att jag ska göra ett knäck på det här? Det är ju det som är nyckeln till framgång, tror jag, att man har förmågan att sätta sig in i liksom hur journalister tänker, och att man är genuint intresserad av journalistik.
Ja, att det blir en win-win situation. De gör någonting som de vet, nej men det här gynnar dig, men bra, men du serverar dem någonting som är såhär, nej men det här gynnar dem, och då blir det en win-win situation för båda.
Precis så är det.
Ja, vad härligt, det var inte helt ute och cykla i alla fall.
Verkligen inte, tvärtom.
Nej. Men du har ju pratat lite grann om att du själv inte är den största festprissen. Och du är ju åt nykteristhållet. Är du helt nykterist, eller kan du dricka någon droppe sprit någon gång då och då?
Alltså det där med min alkoholism, eller vad jag får säga, min nykterism är ju, det är liksom en story för alla utom för mig. För mig är det en icke-story. Jag gillar inte smaken, jag tycker inte om att vara berusad, och därför dricker jag inte alkohol. Om någon kom på någon drink som jag tycker är jättegod, ja men absolut, då dricker jag den. Det är inte inget som moraliskt beslut eller religiöst, eller att jag har bestämt mig för att jag ska vara helnykterist. Jag tycker bara inte att det smakar gott. Jag gillar inget vin, jag tycker inte öl är gott, jag gillar inte drinkar, jag gillar inte smaken av alkohol, och gillar dessutom inte att vara berusad, utan vill ha liksom koll. Då blir det hellre mineralvatten. Så det är väldigt odramatiskt för mig. Sådär. Men om du hittar någon så här sötsliskig tantdrink som med någon parasol i, så kan jag säkert dricka det också.
Jag är ju själv nykterist.
Är du? Jaha, det visste inte jag. Okay. Och får du frågor om det hela tiden?
Hela tiden.
Och varför måste man motivera det?
Mina närmsta vänner, för de har fattat nu efter 15 år att... Nej, men det kommer liksom inget roligt svar.
Nej. Utomlands behöver man aldrig förklara varför man vill ha vatten till maten. Liksom. Här måste man alltid förklara det. Nej, men det är inte någon... alltså jag tycker inte att det är något jobbigt. Jag tycker bara att det är fascinerande att man måste ha något bra svar. Och att jag efter alla de här åren fortfarande inte har något bra svar. Jag brukar säga som det är, jag tycker inte att det är något gott. Jag har aldrig gillat att vara berusad, och gör fortfarande inte det. Liksom.
Men om du skulle ha någon jättestor gäst som kommer hit... Och sen så vill den visa sin tillgivenhet till dig. Har tagit in 2 tequila. Och räcker fram en och liksom är... Tack så hemskt mycket för en fantastisk kväll.
Ja, då tackar jag nej.
Då säger du nej, va?
Absolut, framförallt om det är tequila. Nej, det går inte. Jag tycker nej, det blir ingen bra.
Nej.
Jag gillar liksom inte det.
Har det varit en av dina nycklar också, att du varit fokus hela tiden och seriös i
det. Alltså jag tror att det kanske kan vara en av sakerna som har gjort att jag har blivit så framgångsrik. Det är ju för att jag har skött det här som ett jobb och inte som ett sätt att leva. Jag har skött det här som ett jobb, jag har skött det jävligt bra och sen har jag gått hem och lagt mig och sen har jag varit på kontoret nästa dag. Så att det, jag lever liksom inte något champagne-sus-dus-liv med de rika och berömda. Mm. Och ut och partaja till klockan 7 på morgonen, utan jag ligger i sängen när klockan 11.
Du gillar ju att resa mycket också.
Mm. Alltid gjort väldigt, väldigt mycket. Spännande resor, halvt på skämt, halvt på allvar, brukar jag säga. Att säg en diktatur och jag har varit där. Jag har varit i många konstiga länder. Jag har varit där, allt från Sudan och Libyen och Syrien och till och med Nordkorea har jag varit i. Och tycker att det är Papua Nya Guinea, och jag har varit ett av världens minsta länder som heter Palau som ligger i Mikronesien. Jag har varit och dykt där. Så att jag gjorde några spännande resor och ja, det känner att att resa är väldigt berikande. Att jag får väldigt mycket ut av mina resor.
Vad är dina topp tre resmål då som har varit väldigt häftiga och du rekommenderar andra att göra eller se någon gång i livet?
Favoritö, Mallorca. Inte så exotiskt kanske, men jag älskar Mallorca. Jag tycker det är en fantastisk ö. Favoritstad, Tel Aviv. Utan tvekan, en fantastisk stad. Det är en strand som Copacabana och bästa maten i hela världen just nu, tycker jag. Otroligt kreativ och väldigt välkomnande och inkluderande stad. Och favoritland är nog Bhutan, tror jag.
Bhutan?
Mm.
Var ligger det någonstans?
Ett pyttelitet land som ligger uppe i Himalaya på 2,5-3,000 meters höjd i norr om Indien.
Varför är det så fascinerande för?
Därför att det är ett land som är så orört och fortfarande så oförstört. Det finns liksom inga stora europeiska makter som har varit där och kolonialiserat det här landet, utan det har fått liksom vara i fred, därför att de har egentligen inga naturtillgångar och ingen access till hav eller någonting, så att de får vara i fred där och klär sig traditionsenligt, och ett väldigt, väldigt eget litet land. Det är en av de mest spännande och fascinerande resor jag har gjort, var till Bhutan.
Var det bra möten där, eller var det häftigt att se er och kulturen? Eller?
Allt var bra.
Var där allt?
Allt är bra. Nej, men fantastiska upplevelser och allt är liksom vackert och... Men det är också ett av världens fattigaste länder, men de är ju fattiga på ett annat sätt. Liksom. I BNP är de fattiga, men de har en kung som har sagt att de har något som heter gross national happiness. Man ska mäta folks välbefinnande i lycka och inte i pengar.
Ja, det låter som ett ekonomiskt sätt för att behålla allt för sig själv.
Och men det har han lyckats med, för det anses vara ett av världens lyckligaste länder. Eller de som bor där är ett av världens lyckligaste folk. Jag tror att de fick sin första tv-station 1982. Första flygplats 79. Alltså det var helt isolerad.
De kanske inte så aktiva på sociala medier nu, antar jag.
Nej, det tror jag inte.
En lite jobbigare period för dig, kan jag tänka mig, var när din far fick stroke också.
Mm. Ja, jobbigt såklart, eftersom det är ju jobbigt för alla när ens föräldrar blir äldre. Men det var extra jobbigt eftersom min pappa, när han pensionerade sig, så flyttade han till Israel, och en dröm som han alltid hade haft. Och väldigt modigt av honom att vid 65-67 års ålder bestämma sig för att lämna Sverige och leva sin dröm och lära sig hebreiska och sådär. Men han trivdes otroligt bra där, och bodde där i 15 år. Men fick då en stroke, så att det året när han mestadels låg till säng efter svitna av den här ganska kraftiga stroken, så pendlade jag nästan fram och tillbaks och var väldigt, väldigt ofta hos honom i Tel Aviv. Så.
Mm.
Ja.
Och var det en långdragen process, eller kom det relativt snabbt?
Nej, det kom nog relativt snabbt, kan man säga.
Mm. Och din mor?
Jag har mamma i livet fortfarande. Hon bor här i Stockholm, men hon är gravt dement och också en väldigt, väldigt sorgligt. Men som tur är då, som med många så här grava demenssjukdomar, så är hon inte medveten om det själv och har inte ont och inte ledsen och är inte orolig längre eller någonting, utan hon är bara lugn och ganska glad faktiskt. Det är ju liksom de anhörigas sjukdom som man brukar säga, och det stämmer verkligen.
Ja. Är du själv rädd för döden och de här bitarna?
Nej, det är jag faktiskt inte, men jag är mer rädd för att ha ont så där och bli sjuk, men inte så rädd för att dö. Jag är ganska har ganska krass inställning till det och tycker att om någon sa till mig att jag har 10 dagar kvar att leva, då tyckte att jag har haft ett fantastiskt liv och fått göra mer saker än de flesta människor ens vågar drömma om att få göra. Så att jag har ju fått göra väldigt, väldigt mycket härliga saker och haft ett otroligt rikt liv. Och är det så att det tar slut plötsligt, ja, då är det någonstans okej också. Det har ingen mening med att bara bli gammal, så jag är mer än fasad för att bli gammal och sjuk. Mm. Och det väljer man ju inte själv såklart. Så att det man kan göra, det är att hålla sig i god form och leva ett hyfsat sunt liv sådär.
Vad har du för inställning och vad tror du händer efter?
Efter? Absolut ingenting.
Nada, sepp, zero, noll.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Känns ganska skönt, jag tycker jag har inget behov av att, nej, jag blir nog verkligen ingen ängel och jag kommer nog inte hamna någon där nere där det är väldigt varmt heller, utan man blir nog en del av kretsloppet.
Jag kan säga liksom. Så här, både Gud och djävulen kommer slåss om det, för de kommer vilja ha de bästa eventen på båda sidorna, så att de kommer nog stå en stor rekrytering på var du kommer hamna någonstans.
Ja, vi får se. Jag lovar att höra av mig frågan. Nej, jag tror inte så mycket på det något liv efter detta, när det jag aldrig gjort riktigt, utan jag tror att det är en ganska så här krass inställning på rent naturvetenskapligt, så tror jag att vi blir en del av liksom kretsloppet sådär.
Ja, det är ju svårt att motbevisa någonting annat faktiskt.
Så är det. Mm. Jag hoppas att det ligger hyfsat långt bort i alla fall.
Ja. Vad har dina liksom, vad är dina mål med livet? Vad har du för mål?
Fast du vet, det där med mål, det förändras ju ganska kraftigt när man är ung till när man har blivit, nu som jag då, blivit lite äldre. Man tänker annorlunda, man har en annan agenda, man känner också, inte att det börjar ta slut, men att man vill göra saker, att man vill göra andra saker, för att man känner ett behov av att jag har till exempel startat min stiftelse som heter Mikael Bindefeldts stiftelse till minne av förintelsen, som jag känner otroligt att jag brinner för, som är väldigt viktig för mig och för väldigt många andra också. Och jag hoppas att det kan vara ett sätt att ge tillbaks på något sätt. Det låter lite klyschigt att säga ge tillbaks, men att man ändå, jag har en plattform, jag har ett nätverk, jag har med mina mått med också någon typ av förmögenhet som jag kunde göra vettiga saker av. Och det i kombination gör att man kan ändå ägna en del av sin vakna tid om att det är saker man brinner för.
Mm. Ja, jag tycker det är väldigt fint. Jag tycker det är jättebra.
Jag tycker att fler borde göra det. Om det nu är liksom regnskogsschimpanser eller på så här gorillor, eller om det är vattenbrunnar för kvinnor i Indien eller vad det än är, så känns det ändå som att, ja, men man kan liksom engagera sig. Det är väldigt tillfredsställande att göra bra saker för ingen annan. Ja.
Ja, men jag har tänkt mycket på det där faktiskt. Exakt. Nu när man också träffar så mycket häftiga människor som jag gör varje vecka, som också alla får höra på i den här framgångspodden, så har jag ändrat mig. Bara på ett halvår har jag ändrat nog en stor del av min inställning till livet överhuvudtaget. Man lyssnar på mycket liksom bra talare och sådär, och det jag har kommit fram till, som jag tror att jag inte kommer ändra mig, jag har ändrat mig mål och vad min plats eller vad jag ska göra här eller vad mitt mål är, jag har ändrat jättemånga gånger, men nu så har jag ett grundmål som jag tror att, jag ser inte hur jag kan ändra det nu, och det är ju en del av det som du också är inne på, att vad är en framgångsrik person? Och i min ögon har en framgångsrik person varit innan en som har lyckats göra extremt mycket pengar. Att den är på Dagens Industri, alltså står det så här, nej, men den här gjorde, skapade ett bolag, en app, och sen såldes den 4 miljarder, och sen står den där liksom, och sen så kan den göra allt. Det har varit en framgångsrik person för mig förut. Att man säger, gud vilken häftig, den person kan jag vara, en vill och lalala. Nu är det nästan lite grann tvärtom. Jag kan tycka att de är människorna som gör stora förmögenheter och totalt struntar i omvärlden och bara själv sitter på pengarna. Mm. Visst, jag tycker inte att jag tycker absolut man kan unna sig det man vill. Men jag tycker att de framgångsrika människorna, det är de som ger tillbaka med det de kan. Mm. Så att ju mer folk man har möjlighet att hjälpa, eller det är djur eller natur, det är vad som
det helst. Behöver inte ens vara pengar, det kan vara också tid. För tid, ofta de här människorna har ju ofta också kunskap och nätverk som de kan använda. Så att man kan ju lägga sin tid och jobba pro bono i någon styrelse till exempel och vara engagerad i olika projekt och sådär och bidra med sitt kunnande. Så att man kan ju tillföra väldigt mycket på olika sätt, tror jag. Och vi har ju inte riktigt den traditionen i Sverige. Det börjar ju förändras successivt, men det går väldigt, väldigt långsamt. Det är ju utomlands och framförallt i USA och England är det ju en del av kulturen liksom, att man engagerar sig när man har nått någon ålder och man har varit hyfsat framgångsrik, så är man engagerad i olika projekt eller saker som man brinner för.
Ja. Och det är framförallt förintelsen som du har varit mest intresserad av.
Ja, det är ju en del av min familjs historia och jag brinner starkt för att jag är orolig för att nu när det snart inte finns några överlevande kvar längre, och vem ska då berätta de här historierna vidare och för nästa generation. Så det är väl det där berättandet och att levandegöra berättelserna som jag försöker att hjälpa och finansiera kulturella projekt som har en önskan om att berätta de här berättelserna. Det kan vara olika sätt, det kan vara tv-produktioner, det kan vara fotoutställningar, det kan vara föredragsturnéer, alla möjliga olika saker. Man kan läsa på hemsidan www.bindefeldtstiftelse.se.
Ja, men det är fantastiskt.
Där kan man också ansöka om pengar.
Ja, och kanske också gå in och hjälpa till med det här, antar jag.
Kan man också göra,
man vill skänka pengar.
Det kan man också göra, man vill. Absolut. Vi delade ut 300 000 kronor i år, och det var kronprinsessan som delade ut stipendiet här den 27 januari på Förintelsens minnesdag. Så det var en väldigt fin eftermiddag.
Vad gick det till i år?
Två unga kvinnor som heter, de har en förening som heter Zikaron, stavas Z-I-K-A-R-O-N, Zikaron, som betyder minne på hebreiska. Och de har då en liten förening där de på helt frivillig eller utan kostnader åker runt och berättar om sina familjers upplevelser under kriget. Den ena tjejens mormor och morfar satt i läger, och den andra flickans eller tjejens farmor och farfar kom hit med de vita bussarna. Så att de berättar om sin, väldigt personligt om sina far- och morföräldrar. Och de har fått då 300 000 kronor för att utveckla den där hemsidan mer och försöka hitta andra tredje generationens överlevare i Göteborg och Malmö som kan berätta i skolor och åka runt där.
Fantastiskt.
Ja, jättefint projekt.
Ja, väldigt, väldigt,
ja, jättekul och viktigt. Mm. Jag träffade ju David Bowie en gång.
Ja.
Inte så länge, ska jag säga, ärligt säga. Jag var hans största fan, tror jag, när jag kanske var 72 eller 73. Och jag bodde i Göteborg och trängde mig in på Park Avenue Hotel och åkte mathissen upp till översta våningen och tog reda på var Mr. Bowie bodde och gick in i det där rummet. Och så satt han där och så blev jag utlyft av någon stor vakt. Så han var utlyft där. Men jag var i alla fall inne i hans rum ungefär en minut kanske.
Växer en ord, men?
Nej, inte många. Men jag var jättelycklig.
Who the fuck are you?
Men jag tyckte att security. Det var helt okej. Okay. Jag hade ju ingen kamera. Att jag var bara att jag hade tagit mig dit gjorde att jag tyckte... Ja, det var liksom...
Ja, ser man massa saker ihop, men vad orädd du har varit hela tiden.
Ja, väldigt. Men jag skulle nog vilja äta middag med honom.
Be om ursäkt.
Nu är det för sent. Jag skulle be om ursäkt för att jag stövlade in på hans rum utan att be om tillåtelse först. Martin Luther King vore ju också fantastiskt att träffa, när jag har många som jag skulle vilja träffa.
Hur ser framtiden ut för dig nu?
Den alldeles omedelbara framtiden ser ut som så att jag ska åka till Indonesien och dyka någon vecka. Och sen så är det full fart igen.
Hur många flygtimmar är det dit?
Alltså det är inte så himla farligt egentligen om man... förlåt om man bara ska åka till Jakarta, men grejen är med det här, den här korallön, eller man ska säga, ligger så otroligt avlägset, så att det är så många byten och inrikesflyg och båtar och allt möjligt, så att det är ganska långt att ta sig dit.
Nej, jag ska
men
åka,
det är det värt.
Jag ska åka på weekend nästa helg.
Till?
Nej, men det här lät ju väldigt bra, men
det är för långt att åka till weekend.
Det kanske är för tajt fredag till söndag.
Indonesien hade alldeles för långt. Nej, det går inte.
Ja, men du har ett intresse för dykning?
Mm. Dykt jättemycket och nästan bara, eller bara utomlands, så att jag försöker göra en gång om året, försöker jag åka på liksom någon som är mer avancerad dykresa.
Ja, roligt.
Och se saker.
Ja, jag har också dykt en del, men jag har ju bara dykt i Sverige.
Ja.
Jag har dykt en 120 dyk i Sverige när jag var på röjdyk.
Aha.
Så jag har inte ens sett min
logbok.
Nej, min hand. Nej. Men alltså, man ser ju typ max någon meter.
Men har du dykt på västkusten också, eller?
Ja, jag dykt mycket i Smögen också. Så att där var ju lite säl och sådär. Det är ju där som själva basen är. Så att där har jag kört en del. Men många dyk är ju dels när det är... Alltså dels är ju helt svart. Vi är nere på de djupen.
Ja.
Så det är helt svart. Och sen så är det ofta mörkt.
Det är det som är fantastiskt med att dyka på de här ställena som jag dyker. Det är att det är liksom 30-35 meter sikt och... Du vet, man kan vara nere på 35-40 meter och det är fortfarande bra ljus liksom.
Har du sett någon haj och sånt eller?
Om jag har sett haj?
Ja.
Alltså hur jävla mycket haj som helst. Jag har sett massor med haj. Jag har till och med dykt med späckhuggare i Papua Nya Guinea. Otroligt häftigt. En mamma och två ungar.
Var du rädd?
Nej, när vi dök med dem, eller de dök snarare med oss, skulle man kunna säga. Det var helt fantastiskt.
Gud, vad häftigt.
Och hammarhaj har dykt med. Det var också så att jag såg hammarhaj på 35-40 meters djup i Sudan. Fantastiskt, hela stim med hammarhaj. Och de är ju enorma. Otroligt häftigt.
Men är inte det? Alltså...
Nej.
Nej.
Nej, jag är inte rädd.
Jag var i Thailand, jag vet, något år sedan. Och då så... dök vi snorklade.
Ja.
Men då kom en sån här
reef shark. Ja. Men de är ju som helt ofarliga.
Ja, ja. Absolut.
Ja.
Men de ser ut som hajar.
Ja, absolut.
De hade ju så här mörka ögon och såg ut. De kanske var så 2,5 meter eller sånt där. Och det var ju så här att man är uppfostrad i den här hajkulturen. Att så att jag blir livrädd. Livrädd alltså.
Nej, jag är inte så rädd. Inte för, det är ju ganska ovanligt med att man råkar ut för riktigt farliga hajar sådär.
Now it's time for Trace Sister Fragor.
Jag tänkte på att vi kommer in på de sista frågorna.
Mm.
Om du skulle ge ett tips till en 20-åring, 30-åring och 40-åring, vad hade du gett för tips då? Om du skulle börja med en 20-åring?
Det låter ju, allting låter väldigt klyschigt, men det är ju ändå viktigt att man försöker att lyssna, att man vågar både lyssna på äldre människor och lära sig saker, men också att man har en inre tilltro till sig själv, att man har en inre röst, att man vågar lyssna på den rösten. Jag har ju alltid trott att jag kan hitta någon liten gubbe som sitter på en axel och talar om för mig vad som är rätt och fel och hur jag ska göra och inte göra. Att man vågar lyssna på den där rösten, för jag tror att alla har en sån röst inom sig, att man inte är för rädd för att låta den där tala, att man inte lyssnar på allt för många människor, att man vågar hitta sin egen röst liksom. Och det gäller ju både hur man ska leva sitt liv och hur man ska vara en bra medmänniska och hur man ska driva företag. Så känner jag att det är viktigt att man vågar lita på och träna upp sin relation till den där rösten, och att man inte lyssnar bara blint på människor runt omkring sig, utan att man vågar lyssna på sig själv.
Mm. Men skulle du ge tips till en 30-åring då?
Då är man liksom mitt i. Man har fortfarande enorma möjligheter att fortfarande påverka sitt liv, vad man vill göra med livet och hur man vill leva sitt liv och vad man vill arbeta med. Och man kan ju fortfarande fatta ganska så här omvälvande beslut om man är runt 30. Och då kanske man ska vara medveten om det också och tänka så här, ja, nej, men jag känner nog att jag har hamnat fel, det här är inte vad jag ska göra egentligen. Då är det hög tid att verkligen ta tag i det och ändra på det, för sen blir det liksom för sent, tror jag. Att man tar till, fortfarande ser att man kan vid 30 års ålder, att man är som en modell eller klump. Man kan liksom fortfarande forma sitt liv. Det är inte utstakat, och vill man ändra på någonting så har man möjlighet att göra det.
Och den kära 40-åringen då?
Då börjar det här kanske förhoppningsvis komma in att man börjar tänka på andra värden i livet lite grann. Man börjar tänka på det som vi pratade om förut här, att vad kan jag tillföra på något annat sätt än bara mitt arbete, och vad kan jag och vad har jag för kvaliteter som kan passa i någon typ av pro bono-projekt och sådär.
Mm. Om du skulle ge ett tips till en entreprenör, vad skulle du ge för tips då för att bli en duktig entreprenör?
Ja, lite det där med den här rösten. Jag är ju inte någon entreprenör på det sättet att jag bygger stora företag och sen avyttrar dem, utan jag har ju byggt mitt företag bara på någonting som jag bevisligen kan hyfsat bra, och så har jag liksom jobbat med det. Så att det är ju samma sak till att man lyssnar på den här rösten och tar reda på vad jag är duktig på och hur ser marknaden ut och vad kan jag tillföra och vad är det som liksom inte finns på marknaden som jag kan göra på mitt eget sätt.
Men det är ändå det du har gjort är ju ändå väldigt mycket entreprenörskap, för du är ju fokuserad på det du tycker är kul och extremt duktig, och om man inte gör det då blir man ju överkörd av de som tycker det är kul och extremt duktiga på det. Så att om man hoppar in i någonting som, gillar man inte matematik och sen ska man starta upp någon stor matematikfirma, så blir det svårare. Absolut. Att slå mot de som tycker det är kul liksom.
Men det är ju också få förunnat att få jobba med saker som man har som någon slags hobby och så att det kanske man ska ta med i beräkningen att alla kan ju inte göra det liksom.
Men det har varit helt fantastiskt att ha dig med i Framgångspodden, Mikael Bindefeld. Om man skulle vilja följa ditt liv och komma i kontakt med dig, vad är det man kan vända sig då?
Alltså vill man följa mitt liv och min trädgård och vad jag jobbar med, då kan man följa mig på Instagram. Jag är hyfsat aktiv på Instagram, tycker att det är väldigt kul medium sådär. Så att då heter jag mitt namn helt enkelt, Mikael Bindefeld. Och annars så är det väl att man mejlar till företaget info@bindefeldab.se.
Tack så hemskt mycket för din medverkan.
Tack, det har varit
otroligt många tips och råd och från ett helt fantastiskt liv.
Tack snälla, tack för att jag fick komma hit.
Framgångspodden with Alexander Caleros.
Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea.
Tack så mycket Alexander.
Superroligt att ha dig här.
Tack så mycket, och det är jätteroligt att få vara här och hälsa på dig tycker jag.
Ja, du skiner som en solstråle.
Tack, igen, och det är samma till dig.
Ja. Nej, men det är så här, jag har tänkt på en sak, jag vet att många lyssnare har tänkt på det också, att nu är ju eventuellt räntorna går upp och det är lite oroligheter. Har man råd att bo kvar i sin bostad om man blir sjuk eller sjukskriven?
Det är en jättebra fråga, och det är ju någonting som var och en måste egentligen ställa sig till sig själva. Har jag råd att bo kvar om det värsta skulle inträffa? Och vad är det värsta egentligen? Ja, det kan ju vara väldigt många olika saker beroende på vilken situation man själv lever i. Jag till exempel lever ju själv, så för mig skulle kanske det värsta vara att jag skulle bli arbetslös eller sjukskriven. Och tyvärr ser vi idag att väldigt många blir sjukskrivna. Vi vet att det är nästan 35% som drabbas av sjukskrivning eller arbetslöshet under den ökningsverksamma perioden.
Mycket.
Det är rätt många.
Det är mycket alltså.
Eller hur? Och förra året så var det faktiskt hela 32 000 människor som drabbas av sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Det är jättemånga. Så jag tror dessvärre att det är väldigt många av oss som känner någon som har blivit sjukskriven. Och då vet man också vilken press det är att inte bara känna att man måste bli frisk utan också klara den ekonomiska biten. Mm. Och därför är det så viktigt att veta innan någonting händer, hur skulle jag klara av det om det inträffar för mig? Och då gäller det ju att skapa den här ekonomiska tryggheten tycker jag, som är så viktig.
Vad är det man ska göra för någonting då?
Ja, det kan ju vara en liten djungel där. Vad är för trygghetsprodukter som jag faktiskt behöver? Och mitt råd är egentligen att ta hjälp av någon som kan. Vi på banken är faktiskt väldigt duktiga inom detta området. Så det skulle jag faktiskt vilja slå ett litet extra slag för. Och en ekonomisk trygghet, ja, det kan bestå av olika saker givetvis. Jag skulle säga att en buffert är ju väldigt bra. där man snabbt har tillgängligt med kapital som man kan röra. Sen finns det olika typer av försäkringar också. Det låter försäkring kanske inte så jätteroligt. Det blir ofta man tänker mycket villkor, de här bitarna kan vara ganska komplext. Men det behöver inte vara så svårt. Men våga ta hjälp av någon som kan. Det skulle jag säga. Och det finns faktiskt väldigt mycket bra skydd idag. Just utifrån att man kanske vill få hjälp med att betala sina räkningar eller betala sina ränte- och amorteringskostnader, så finns det skydd även för det idag. Mm. Och man kan även få ersättning då om man skulle bli sjukskriven från eller från Försäkringskassan, eller om man har en inkomstförsäkring om man blir arbetslös. Så det finns väldigt mycket bra skydd idag. Det är bara att man ska veta i den här djungeln, vad behöver jag för någonting?
Ja. Men då får jag tacka dig så hemskt mycket att du kom hit, Caroline Oskarsson från Nordea.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.